Vår predikotext idag, den andra söndagen i advent, den hämtar vi från Lukas evangeliets 12:e kapitel. Herrens ord genom evangelisten, från vers 35. Jesus talar till lärjungarna och säger: spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som herren finner vakande när han kommer. Amen, säger jag er. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Kommer han under andra eller tredje nattväkten, saliga är de om man finner dem vakande. Men det förstår ni ju, att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. Var också ni beredda, till en stund då ni inte väntar det, kommer människosonen. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Goda förebilder. Goda förebilder, det är någonting man talar mycket om idag. Inte minst de som jobbar med ungdomar. Ungdomar som kanske inte haft föräldrar som har varit närvarande. Kanske haft föräldrar som hade varit närvarande, men inte fungerat som föräldrar på grund av missbruk eller psykisk ohälsa. Man har inga goda förebilder, säger man ofta då. Samhället måste hjälpa till. Var kan det finnas människor som kan tjäna som goda förebilder för sådana barn och ungdomar? Har ni någon förebild? Någon som ni beundrar och kanske vill efterlikna? Någon kanske tänker: det finns så många goda människor. Tänk en moder Teresa som vigde sitt liv åt att hjälpa de fattiga, de som led nöd. Jag skulle vilja vara mer som henne. Bibeln talar om förebilder, goda förebilder. I vår text idag så talar Jesus själv om vilka vi bör vara lika. Han säger: var lika tjänare som väntar på sin herre. Det gäller oss, inte minst i advent, när vi väntar på Jesu ankomst. Advent betyder ju ankomst. Nu när det är den andra advent, då kanske vi främst tänker på Jesu första ankomst, på julen som står för dörren. Men på en andra söndag i advent, då handlar texterna främst om Jesu andra ankomst, när han ska komma tillbaka i härlighet. I våran text idag, då talas det om vikten att vara förberedd inför den yttersta dagen. För Jesus har lovat att komma tillbaka. Och när han kommer tillbaka ska allting som vi ser ta slut. På ett liknande sätt som det fanns en första dag i världshistorien, så kommer det att finnas en sista dag i världshistorien. Den dagen då Jesus, vår frälsare, kommer tillbaka. Men till dess, innan den dagen inträffar, så ska vi vara lika tjänare som väntar på sin herre. Vi ska vänta och vara redo. Och Jesus använder några olika bilder för att förklara vad han menar med att vi ska vara redo. Han talar i vår text idag om att vi ska vara vakna och förberedda. På ett annat ställe så står det i vers 35: spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Och det är en bild som inte är så tydlig för oss idag. Men när Jesus säger det, då tänker lärjungarna på den befallning som Gud gav till Israels folk när han skulle föra dem ut ur Egypten. De hade ju kläddräkter som lite grann liknar dagens prästdräkter. Inte så jättepraktiska. Men med ett bälte kunde man fästa upp tygsjoken så att det gick att vandra och till och med springa om det skulle behövas. Spänn bältet om livet. Israels folk, de skulle också spänna bältet om livet. De skulle ha skor på fötterna och en stav i handen. Så sa Herren genom Moses. De skulle vara klara. Klara för avfärd. Om vi skulle ha en liknelse där, så ungefär som att ni alla skulle sitta, inte bara med skorna på här i kyrksalen, utan med vinterjackor och halsdukar och handskar och mössor, redo att när som helst resa upp och ge ut i snöyran. Det är en bild för hur Jesus vill att vi ska leva våra liv här på jorden. Förberedda, redo för hans ankomst. Vi ska vara redo för uppbrott. Vi ska komma ihåg att vi är här en liten tid, men att det är evigheten som väntar. Israels barn, de skulle vara förberedda på uttåget ur Egypten och också att få träda in i det utlovade landet, i Kanans land. Jesus talar om att det är samma sak för oss, fast på ett annat sätt. Vi ska vara redo att tåga ut ur den här världen, det här tillvaron, och också tåga in i det utlovade landet, himmelens land. Men det finns mycket som hindrar oss, som gör det svårt att vara förberedd och vaken. Det finns många budskap som kan påverka oss så att vi blir andligt slöa, trötta och kanske till och med slumrar in. Det finns mycket tal om att vi ska följa andra än Jesus. Många människor träder fram och så säger de: jag är ingen religiös ledare, men jag har ett andligt intresse, säger de kanske. För att få balans i din stressiga vardag, varför inte ansluta dig till mig? Med yoga, med meditation, med mindfulness, så ska du kunna nå din inre ro. Kanske ställer du frågan till en sån människa: vad är rätt och fel i mitt liv? Hur ska jag handla? Då svarar de: det finns inget rätt eller fel. Det som känns rätt för dig är rätt. Det som känns fel för dig är fel. Det viktiga är bara att du hittar din egen sanning och följer mig. Ibland så kan vi tänka som kristna att nyandliga rörelser inte är så farliga. De konkurrerar liksom inte på samma arena som de traditionella religionerna. Om någon vill övertyga oss om att följa profeten Mohammed och bli muslimer, så säger vi ju direkt nej. Men mycket av den här nyandligheten, den är lite klurigare. Den verkar inte ha något riktigt budskap. Bara metoden. Är det verkligen så farligt, kan vi tänka? Jo, för allting som leder bort från det som skänker klarhet i andliga ting, upplysning, kunskap, sann tröst och sanning, allt sådant är farligt. Det är lätt att vi blir förvirrade och frustrerade i väntan på Jesu andra ankomst. Vad ska vi tro på? Så säger den moderna människan. Vad ska vi tänka? Och kan det verkligen vara sant, säger man i många samfund, det som står i Bibeln? Behöver vi inte ett modernare budskap för en modernare tid? Varför skulle just de kristna ha rätt? Kan inte alla ha ungefär lika rätt? Kan vi inte forma någon sorts sammansmältning av alla religioner så kan alla få vara sams? Jesus säger, var lik tjänare som väntar på sin herre. Det är en förmaning som han ger oss. Tappa inte fokus. Gå inte vilse. Glöm inte vad som är verkligt viktigt. Han säger, låt lampan vara tänd. Och det är en bild för det här att man när man väntar inte ska släcka lampan så att man kan somna. Det är klart att vi släcker lampan ibland. Men vad menar Jesus? Inte säger han väl att vi aldrig ska sova? Nej, han talar om att Guds ords ljus ska få lysa upp våra liv. Så att vi inte famlar och trevar i mörkret. Utan istället låter Guds undervisning förklara och berätta för oss vad som är sant och falskt. Vad som är klokt eller oklokt. För en del barn, småbarn, så kan halvmörkret var läskigare än mörkret om man är lite mörkrädd. För när det skymmer och bara lite ljus, då ser man ju fortfarande former. Och en tröja som ligger över en stol kan se ut som en gubbe som står och tittar på en. Och en liten julstjärna, släckt julstjärna i fönstret kan se ut som en korp som är på väg och vill picka på en. Alltså, det begränsade ljuset gör oss tveksamma. Vad är vad? Men när man tänder lampan, när barnet ropar, pappa, pappa, det är läskigt här inne. Och man kommer in och tänder ljuset, då är det inte läskigt längre. Det var ju bara en tröja över stolsryggen. Det var ju bara julstjärnan. Det var ju inget farligt. Det fanns inget monster under sängen. Så är det också med Guds ords ljus. När vi inte brukar det som vi ska, då blir det ganska dunkelt. Och det som är sant kan se falskt ut. Och det som är falskt kan se sant ut. Det är svårt att riktigt lokalisera sig. Och se vart man är på väg. Men om vi låter Guds ord lysa upp våra liv, då blir det tydligt. Det här var ju inget farligt. Eller, det här var ju inget att ha. Det kan jag kasta bort. När Jesus talar om att vi ska vara redo, att vi ska vara förberedda, då handlar det inte om några hemliga övningar, om någon speciell formel, om några hemliga ord som ska uttalas. Det handlar inte om någon superkristendom med lite svårare, lite tuffare regler än de som andra har att hålla sig till. Utan det handlar om att hålla sig nära Guds ord. Det handlar om att hålla sig nära sakramenten. Att lyssna till Guds undervisning. Att ta del av förlåtelsen för Jesus skull. När vi påminner oss om vad Gud har gjort för oss, då är vi förberedda. Då är vi redo. Då håller vi oss andligt vakna. Jesus säger också, förutom att vi ska vara vakna och förberedda, att vi ska vara kloka. Att vi ska vara kloka. Och han byter liksom bild mitt i det här stycket som vi läste. Från att tala om tjänare som väntar på sin herre till en husägare som vill skydda sig mot inbrottstjuvar. Så det är en liten kontrast där. Från någonting positivt som ska hända till någonting obehagligt som kan hända. Och Jesus säger att den sista dagen, hans återkomst, den kommer lika överraskande som en tjuv om natten. Jesus säger ingen tjuv om natten. Men hans poäng är Att på ett liknande sätt som tjuven inte säger, jag kommer och gör inbrott 2:30 på morgonen. Se till att ni är vakna och förberedda med telefonen. Ni kan gärna slå in 112 i förväg. På ett liknande sätt så kommer Jesu ankomst som en överraskning. När vi minst anar det, säger han. Man säger att en klok husägare, han låter inte porten vara öppen så att tjuven bara kan komma in och ta det han vill ha. Och på ett liknande sätt så ska vi människor inte låtsas om som att Jesus inte ska komma tillbaka. Inte slumra till och glömma av hans förutsägelser och hans profetior. Utan han vill att vi ska vara kloka. Bibeln talar om tecken. Tecken på Jesu andra ankomst. Tecken i solen, i månen och i stjärnorna. Om naturkatastrofer, om krig. Är det inte så ändå att Jesus vill att vi ska räkna ut när han kommer tillbaka? Vore det inte bra med ett årtal? Skulle vi inte kunna samla större skaror om vi kunde säga, vi vet att Jesus kommer tillbaka den 25 april 2018. Den 25 april 2018. Kom till våran kyrka nu här i god tid så ni kan få lite undervisning innan han kommer tillbaka. Skulle inte kunna dra lite folk med, tänk en fin neonskylt här utanför och så nedräkning. 45 dagar, 12 timmar, 7 minuter. Skynda er att lyssna till Jesu budskap. Nej, när vi läser i Bibeln så står det på många ställen. Människosonen kommer vid en stund, en tid, då ni inte väntar det. Då ni minst anar det. Jesus vill inte att människor ska tänka att det är ju 13 år kvar. Jag behöver inte bry mig om eller tänka på mitt eviga väl. Han vill inte att kristna ska tänka om det är 13 år kvar, då kan jag väl leva i synd och sus och dus 10 år till och sen skärpa till mig. Jesus vill att vi ska vara kloka och förberedda. Han vill att vi ska vara beredda på att han kan komma imorgon. Eller ikväll. Eller om bara en timme. Jesus vill att vi ska leva liv där vi är förberedda. Därför att då lever vi också bra liv. Han vill vårt bästa. Vi vet inte när Jesus kommer tillbaka och vi vet inte när vårat jordeliv tar slut. Men använd den tid ni har, säger Jesus, på bästa sätt. För det tredje så säger Jesus också att när vi är som tjänare som väntar på sin Herre så ska vi vara glada. Vi ska vara glada. Vi ska inte vara som den som är rädd för att någon ska komma. När jag var barn så brukade min morbror tala om ryssen. Han var rädd för ryssen. Han sa, ryssen kommer när man minst anar det. Jag vet inte om det var ett arv från kalla kriget mellan Sovjetunionen och USA. Eller om det till och med var ett arv från 1600-talet när ryska skepp gjorde lite anfall mot Norrlandskusten. Men han var rädd för ryssen. Det är inte det vi talar om här. Att vi är rädda för någon som kommer med död och dom och förintelse. Utan vi ska vara glada när vi väntar på Jesus. Det är ju i hans liknelse någon som kommer tillbaka från en stor fest. De väntar på sin herre som kommer hem från bröllopsfesten. Det är någonting roligt. Någonting glädjefullt som har hänt. Vi tjänar Jesus i väntan på att han ska komma tillbaka. Vi har fått ett uppdrag av honom. Att predika evangelium. Att berätta för människor, dina synder är förlåtna. Gud älskar dig, även om du inte älskar Gud. Gud sände sin son för att dö, inte för dem som älskade honom, utan för dem som var hans fiende. När vi ännu var döda i våra synder, andligt, så sände Gud sin son. Vilket uppdrag. Vilken glädje. Det är klart att när vi påminner oss om det, då blir vi glada. Då blir vi uppmuntrade. Under påsken så kan vi ibland, tror jag, lite till mans förskräckas när vi läser om hur Jesus plågas på långfredagen. Hur han blir slagen och piskad och gisslad, hånad, spottad i ansiktet. Och då kan man fälla en tår över att Gud får lida på detta sätt för min skull. Men det finns också en glädje i när vi tänker på hans andra ankomst. Att han inte ska komma för att bli slagen, eller förnedrad, eller piskad, eller hånad, utan han ska komma för att regera. Han kommer i härlighet. Han har redan besegrat döden och synden. Och det är därför vi kan vänta i glädje. Det är därför vi kan vänta i glädje. Och därför så längtar vi till hans andra ankomst. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, du vet att vi är svaga på många sätt. Vi behöver din hjälp för att vi ska kunna vara rätt förberedda på Jesu andra ankomst. Vi behöver din hjälp för att hålla oss andligt vakna. Vi behöver din hjälp för att fatta kloka beslut i våra liv. För att lyssna på ditt ord och inte på den mängd, den uppsjö av falska budskap som omger oss. Vi behöver din hjälp för att kunna vara glada och fyllda av tillförsikt i väntan på din son. Vi ber om alla dessa andliga gåvor i Jesu namn. Amen.